Rötmånaden är här igen. Somliga har kanske hört om rötmånadshistorier. Osannolika berättelser man fascinerades av, samtidigt som man spådde om framtida väder och maten ruttnade i värmen. Numera har vi både kyl och frys som underlättar livet. Finns det då anledning att hålla extra koll på maten under den här tiden? Så här svarar Sandra Mellberg, hushållsrådgivare på Martaförbundet.
Det tycker jag absolut att det finns. Butikerna och industrin är ganska bra på att hålla den här kylkedjan, men det är sen upp till konsumenten att hålla den där, fortsättningsvis hålla den här kylkedjan också från butiken hem. Och under varma sommarmånader så kan bilen bli ganska het och ganska snabbt så sjunker de där varorna som du sätter i bakluckan i temperatur. Så att jag tycker absolut att det finns skäl att vara uppmärksam även fast man har kyl och frys där hemma.
För bilburna gäller det att använda kylklampar och kylväskor och genast ställa varorna i kylskåp då man kommer hem. Kylkedjan, som Sandra Mellberg nämner, handlar om att kylvaror i butiker hålls på en maxtemperatur på 4 grader. Då kylkedjan bryts är det ökad risk för bakterieangrepp. Vissa livsmedel kräver särskild uppmärksamhet.
Det är nu främst de här lättkämda mjölkprodukter, kött, fisk. Sen är det också, alltså, ju mer malet till exempel ett kött är, desto lättare är det för de här bakterierna att komma in där. Så malet kött är till exempel mer lättkämt än helt kött. För att det finns mer yta för de där bakterierna att komma in på.
Sandra Mellberg från Martaförbundet berättar vidare hur man kan gardera sig. Det är viktigt att man tvättar händerna både före och efter matlagning. Speciellt då man hanterar kött. Man ska också byta ut knivar och skärbräden och diska innan man skär till exempel en sallad. Och man ska byta ut trasor och kökshanddukar. En god sida med coronapandemin är att folk är mer noga med hygienen. Sandra Mellberg tycker att man ska använda sitt sunda förnuft. Man kan lita på sina sinnen. Har maten farit illa känner man nog det på lukten. Men hon tycker att det är lite dumt att tala om en rötmånad.
Egentligen är det ju lite dumt att man pratar om en rötmånad, tycker jag. Det är nog viktigt att man under hela sommaren egentligen är uppmärksam. Och speciellt när man vet att det är varmt och hög luftfuktighet. Att livsmedlen är i riskzon under hela sommaren då det är varmt.
Numera har vi både kyl och frys som underlättar livet. Men under rötmånaderna förr i tiden var det inte så enkelt med mathållningen. Lena Marander Eklund är biträdande professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Hon berättar vad rötmånaden innebar för tidigare generationer.
Det finns liksom nog uppteckningar om att liksom den här tiden uppfattades som en så här liksom fasansfull tid. Att liksom speciellt för husmödrar, liksom att hur ska man få mat på bordet utan att den är förskämd. Förut pratade man sådär att man har sommarmage. Att liksom att det var på något, liksom, det var något som hörde till att en viss tid av sommaren så får man lite diarré. Som man då kallar för sommarmage. För att liksom, förstås om det nu var det lite halvskämt det där mat som man åt. Så det där. Men det var på något helt okej. I dagens läge skulle man kanske uppfatta att man är sjuk.
Maranda Reklund berättar att rötmånaden nämns i Bondepraktikan, en handbok med tips och råd för bönder. Rötmånad kommer från röta eller ruttna, en tid man uppfattade som illa för både folk och fe. Mikael Agricola talade om mätäko som en direktöversättning från svenskans rötmånad. Det var en speciell tid på många sätt. En rekommendation var att ösa ur brunnen. Det vill säga städa bort det gamla vattnet ur brunnen för att få vattnet att hållas klart. Under den här speciella månaden gick det också att förutspå det kommande vädret, tänkte man.
Det här är ju en folklig kunskap. Före man hade väderappar och annat som man följde med och visste precis när det skulle börja regna. Så tittade man ju mycket liksom noggrannare på naturen. Och liksom, man hade kunskap om molnen ser ut sådär så kommer det regna då och då. Och då ska man skynda att få in till exempel höskörden. Men det där, sen liksom, de här vädertiderna, det är alltså sånt som är upptecknat under 1800-talets slut, 1880-talets slut till ungefär 1910-1920 och finns liksom publicerade i något som heter Finlandssvenska folkdiktning. Och det är klart att det är som vidskeplighet eller skock, om man vill kalla det så, eller folktroföreställningar. Men sen har nog också det där, jag läst att Meteorologiska institutet har nog påstått att vissa saker faktiskt stämmer och andra stämmer inte. Och det baserar sig förstås på långvarig erfarenhet, som att farfar sa alltid så här, och så går det vidare att då ska man just se på de här tecknena i naturen, och då vet man hurdant väder det blir.
Rötmånadshistorier har väl alla, åtminstone lite äldre personer, hört eller åtminstone hört talas om.
Det är så här tankar om att till exempel det här är en tid som är då på det sättet annorlunda eller ovanlig, som gör att till exempel djur kunde födas vanskapta och till exempel människor föddes klena under den här tiden. Och det där till och med historier om att som kalvar föds med två huvuden. Så det är nog mer än vad jag kan säga, att om det faktiskt stämmer, att det är, jag tror nog att det är mest bara så här historier. Det är rötmånadshistorier, och det är på sätt och vis de kännetecknas ju av att det handlar om någonting onaturligt och osannolikt. Och kanske också lite sådana överdrifter, att de liknar kanske lite sådana fiskerihistorier där man... No, nu visar man ju förstås på bild upp sin stora fångst, men förut när man var mer så här verbal och det där sa att fisken var så stor. Så det handlar om det överdrivna som man så där nätt och jämt kan tro på.
Maranda Reklund säger att rötmånadshistorierna hängde ihop med nyhetstorkan, som man åtminstone talade om förr. Att det inte hände någonting på sommaren. Då kunde också småsaker få medial uppmärksamhet.
Till exempel på 90-talet pratades det ju om lejon i sydöstra botten, att det fanns lejon. Så det skulle jag nog kanske kalla en sån här rötmånadshistoria. Och sen så det där fanns det en historia från 60-talet där det sades att det var en bonde som det där, eller bondmora, som när de mjölkade kossorna, det var så hett att det kom ut som surmjölk. Sanningshalten i det här är också ganska svårt att säga, men också en sån här historia fick en stor medial uppmärksamhet. Klart att nu är det ju förstås också människans fascination över det liksom, att kunde detta ha hänt? Eller liksom att oj en sån tokig sak. Att liksom, man nu sen i dagens läge får liksom så här medial uppmärksamhet. Att inte det är ju alltid de stora, viktiga politiska sakerna som får uppmärksamhet. Utan det kan ju vara ganska triviala saker som människor tycker att det är jättefascinerande. Att det där rötmånadshistoria tror jag nog är ett begrepp som inte på det sättet har så hemskt stor aktualitet längre. Kanske bland äldre människor, men det där. Kanske en 60-åring vet det där och en 80-åring alldeles säkert.
Vi hörde Sandra Mellberg, hushållsrådgivare på Martaförbundet, och Lena Marander Eklund, biträdande professor i nordisk folkloristik vid Åbo Akademi. Mitt namn är Susanne Salin.